Varmt välkommen till den här podden från Vuxenutbildning i samverkan VIS. Idag ska vi prata om SEQF, ett möjligtvis lite snårigt begrepp som kanske inte alla har koll på vad det innebär i detalj åtminstone. Så här för att reda ut det här finns Kerstin Littke som är nationell samordnare för SEQF på Myndigheten för yrkeshögskolan. Varmt välkommen till programmet, Kerstin.
Tack, tack.
Jag tänker att vi börjar väldigt grundläggande. Vad är SEQF?
SEQF är en förkortning för Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Och jag tänkte innan jag säger vad SEQF är så tänkte jag säga vad en kvalifikation är. Och en kvalifikation kan man säga det är som en varudeklaration där någon har beskrivit vad kvalifikationen ska innehålla och att man då genom att göra de här beskrivningarna säkerställer att den som får kvalifikationen har det kunnande som krävs och som motsvarar de kraven som finns uppställda i den här varudeklarationen. Och vad är då SEQF? Jo, det är ett system som talar om vilken nivå kvalifikationen ligger på. Man ska beskriva de här kraven på ett sätt som ska vara lätt för alla berörda parter att förstå. Man ska beskriva som lärande resultat, alltså vad man faktiskt då ska kunna för att få den här kvalifikationen. Flertalet av de här kraven som finns i kvalifikationen ska då motsvara beskrivningar som SEQF har om vilken kunskap och vilka färdigheter och vilken ansvar och med vilka ansvar och självständighet som man då ska ha sitt kunnande.
Och vad är då poängen med ett referensverktyg för kvalifikationer?
Jo, för det första så ska SEQF, det ska kunna rymma alla kvalifikationer. Alla typer av kvalifikationer ska kunna nivåplaceras i SEQF. Och då är det så här att de kvalifikationer, alltså de här kravspecifikationerna, innehållsförteckningarna som kommer från det formella utbildningssystemet, alltså examensbevis, slutbetyg från det formella utbildningssystemet, de har regeringen nivåplacerat i SEQF. De har bestämt vilken nivå som de ligger på. Och sedan ska andra kvalifikationer som utfärdas utanför det formella utbildningssystemet, alltså sådana som branschorganisationer, yrkesbevis som de utfärdar, utbildningar som leder till kvalifikationer som ligger utanför det formella utbildningssystemet och så vidare, de ska också kunna nivåplaceras inom samma system. Och det gör då vi efter ansökan från de som vill nivåplacera, så gör vi det på Myndigheten för yrkeshögskolan. Så man kan säga att den här referensramen, alltså det är ett system där alla kvalifikationer kan mötas, både de från det formella utbildningssystemet och de från arbetslivet, och jämföras då vad det gäller nivå och innehåll. Så att det blir lite bättre ordning och reda. Man förstår. Alltså transparensen eller möjligheten att jämföra kvalifikationer ökar. Och det är ett av huvudsyftena med systemet.
Mm. Och jag antar att det här till syvende och sist ska hjälpa individer att komma vidare och lyckas och också i förlängningen samhället. Och då kanske vi ska passa på att prata om EQF också för att komma in på de här riktigt övergripande målet med de här systemen. Vad är EQF?
Det är den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande. För att syftet är i huvudsak då att stödja individers livslånga lärande. Och man kan säga att på den europeiska nivån, alltså EQF, är en översättningsnyckel för våra nationella referensramar, som Sveriges referensram är en, och flertalet länder i Europa, idag 38 länder i Europa, har motsvarande system. Och då kan man mellan länderna också jämföra vad en kvalifikation som är utfärdad i ett land har för värde i ett annat land, just genom att de är nivåsatta och de är beskrivna på enligt samma grundprinciper då.
Mm. Och då antar jag att när det handlar om europeisk nivå så är man intresserad av att utnyttja den kompetens, den resurs som finns i Europa, oavsett vilket land man vill plugga i eller arbeta i.
Ja, men det är ju därför som de här systemen har utvecklats, kan jag säga. Så det är inte någon byråkratisk pålaga, utan det här är system som är pragmatiskt system som har riggats för att man har sett det behovet av att kunna tillvarata vad människor kan när de flyttar från ett land till ett annat, eller när de byter bransch till exempel inom ett land, eller ja, när de rör på sig antingen nationellt eller internationellt. Så därför man har tagit fram de här systemen.
Så det finns olika sätt att nå de här kvalifikationerna?
Mm. Det är också en målsättning med det här systemet. Alltså, det öppnar upp för olika vägar att lära. I och med att det bara är den här kravspecifikationen som man ska uppnå, och det ska säkerställas, den som nivåplacerar eller får en kvalifikation nivåplacerad har då ansvar för också att säkerställa att varje individ som får den kvalifikationen verkligen har det kunnande som krävs. Men hur den personen har skaffat sig det kunnandet, det säger inte systemet någonting om. Så att i och med att man får de här kravbeskrivningarna så har man också ett väldigt fint underlag för till exempel validering. Så man kan göra bedömningar av sådant kunnande som individen har utvecklat, både inom utbildning och på fritiden och på annat sätt. Sen kan det ju vara så att det är liksom en kvalifikation. Det finns en utbildning, den leder till en kvalifikation, och så är det. Men det kan också finnas, om vi tittar till exempel på, det är väldigt många branschorganisationer nu som jobbar med att beskriva sina yrkesroller enligt de här grundprinciperna för SEQF, och som får då just de här kravspecifikationerna, och sen så utvecklar de branschvalideringssystem så att man ska kunna komma direkt in och genomföra en validering. Så man behöver inte gå en utbildning, men det kan ju vara delar som man skaffar sig genom utbildning eller hela genom utbildning. Men det är inget krav. Så att egentligen hur lång tid det har tagit att lära eller var man har lärt sig spelar ingen roll i det här systemet, utan det är bara att man kan det man ska kunna och att man kan visa det.
Kerstin, hur etablerat är det här systemet i Sverige och även övriga Europa?
Alltså i Sverige så har det funnits sedan 2015. Men förlagen till EQF till exempel, alltså det kommer från Storbritannien, Irland, Frankrike. Där har sådana här system funnits under lång tid och även i andra delar av världen.
Hur många kvalifikationer är nivåplacerade idag enligt SEQF?
Först är det ju alla ID-formella, alltså författningsreglerade kvalifikationer som utfärdas i det formella utbildningssystemet. Och de är ju nivåplacerade av regeringen. Och det är ju allt ifrån grundskolans slutbetyg och ända upp till högskolans olika examina. Och sen så är det ju de kvalifikationer som då utfärdas utanför det formella utbildningssystemet som vi på myndigheten ansvarar för att nivåplacera efter ansökan då till oss. Och där är det idag 14 kvalifikationer som är nivåplacerade. Och då är det merparten av dem är från olika branschorganisationer som vill få ordning på sina olika yrkesroller och kraven på yrkesrollerna.
Vilka är det som berörs av det här SEQF-systemet och på vilket sätt hjälper det de här olika parterna, skulle du säga?
Det finns ju några självklara intressenter i det här systemet. Arbetslivet är ju en stor intressent. För här kan ju arbetslivet, här kan branscher beskriva, som jag sagt förut, vad en yrkesroll kräver i deras bransch. De är väldigt energiska nu i sitt arbete med att jobba fram de här kravbeskrivningarna, för att de märker att de blir bättre beställare. Alltså de blir tydligare i vad som faktiskt krävs. Alltså det här att beskriva också läranderesultat enligt de här grundprinciperna för SQF, det gör också att det blir lättare för andra att förstå. Det blir ett språk som är lätt då för andra parter att förstå. Och vad är andra parter då? Jo, man kan ju tänka sig att de här beskrivningarna som branscherna gör, det är ju, kan ju vara direkta beställningar till utbildningsanordnare. Så att utbildningsanordnare förstår och ser vad är det vi ska utbilda för, vad är det som krävs för de här yrkesrollerna. Det är ju också för en arbetsgivare som ska rekrytera. Är det också lättare om man kan utgå ifrån de här beskrivningarna och sätta samman då den yrkesroll som man då ska rekrytera till och göra sina annonser på det här sättet, och också genom SQF få på vilken nivå kunnandet ska ligga. I vissa länder så har man till och med satt ut då, vilket vi har gjort nu på myndigheten också, att man sätter ut att den här befattningen, den ligger på SQF nivå 5 eller den ligger på SQF nivå 6. Och det ska egentligen räcka som signal för att man ska då få en känsla för att jo, men då ligger kunskap och färdighets- och ansvar- och självständighetsnivån där. Ja, och sen så har man ju också individen som är, genom att kunna se vad det är som faktiskt krävs i en yrkesroll, så kan man ju också kanske ha en idé om hur man ska kunna i det livslånga lärandet ta sig fram och lära på olika sätt för att nå en kvalifikation. Så att de här olika parterna, alltså arbetslivet med branscher, arbetsplatser, arbetsgivare, utbildningsanordnare och individer, det är ju de huvudintressenterna egentligen i det här systemet, och att de förstår varann.
Hur skulle du säga att SQF berör vuxenutbildningen?
Alltså vad vi ser nu mer och mer, det är också att arbetsgivare i sina kompetenskrav, om vi tittar till exempel i de här nyetableringarna uppe i Norrland som har då väldigt stora kompetensbehov. När de tittar på vad det är för kompetens de behöver, då är det inte så enkelt att, alltså det finns en grundnivå som man vill kanske att individerna ska ha då, till exempel gymnasial nivå. Men sedan så kan det ju vara så att i deras krav på vad man ska kunna för att ta de här olika rollerna, det kan ju vara så att man behöver moduler på olika nivåer. Alltså, och tänker man då utbildning, så kan ju det vara moduler som olika utbildningssystem levererar. Så att om de sätter en kravprofil på en yrkesroll, så kan det vara en del från gymnasieskolan, en del från yrkeshögskolan och en del från högre utbildning till och med. Så ser det ju, den flexibiliteten vill ju arbetslivet i allt större utsträckning ha framöver. Och då blir det ju också någonting som naturligtvis kommer att påverka både yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och även högre utbildning då. Att kunna tänka mer i moduler.
Har alla YH-utbildningar en SQF-nivå?
Ja, alla YH-utbildningar som leder till en examen, eftersom det är examen som är nivåplacerad, så har alla YH-utbildningar som leder till en examen har antingen nivå 5 eller nivå 6. Och det är då regeringen som har nivåplacerat det. Så att det har de med automatik.
Används även SQF på högskola och universitet?
Både och, kan jag säga. Alltså, det är ju så här att alla kvalifikationer i det formella systemet, varav högskolan, universitet och högskolas olika examina är ju i det formella systemet. De är också underordnade SEQF och EQF. Men de har ju en egen referensram också som gäller högskolan i Bologna-överenskommelsen, som gör att man då har likställt så att man kan röra sig mellan och utbilda sig i olika länder på olika universitet och högskolor. Man har ju en gemensam sådan referensram. Så att och då det är ju de här, alltså det är ju kandidatexamen och det är masterexamen och det är doktorsexamen. Det är ju de examina och de är ju giltiga över hela världen faktiskt. Så universitet och högskola använder sig ju av den referensramen i högre utsträckning. Men de här är också underordnade SEQF. De ligger alltså på nivå 6 för en kandidat, på nivå 7 för en master och på nivå 8, då den högsta nivån, för doktorsexamen.
Vem kan ansöka och hur går det till?
Alla organisationer som utfärdar en kvalifikation kan ansöka om nivåplacering hos oss på myndigheten. Det innebär att utbildningsanordnaren naturligtvis som utfärdar en kvalifikation som inte finns i det formella utbildningssystemet kan ansöka om nivåplacering av den. Branscherna som jag har sagt, där har vi ju idag en bit över 20 branscher som jobbar då med att beskriva sina yrkesroller och kompetenskraven för de yrkesrollerna och som ansöker om nivåplacering. Så vi har ju haft också föreningar som har varit intresserade av att nivåplacera någon kvalifikation. Det är ju inte det vanligaste, men det har ändå varit aktuellt. Vi har myndigheter, Försvarsmakten till exempel, har nivåplacerat en kvalifikation och har fler kvalifikationer som de avser att nivåplacera. Det som har visat sig vara det svåraste, det är att, alltså för utbildningsanordnare det svåraste när man ska göra ansökan, det är att förstå att det är inte utbildningen som man ska nivåplacera. Så att det är inte, man ska inte beskriva sin utbildning, utan det är just den där ribban som individen ska komma över, den här kravspecifikationen som man ska beskriva. Vad ska utbildningen leda till? Det har varit svårt att förstå, för alla tänker liksom att vägen att nå en kvalifikation är utbildning. Men man måste frikoppla sig lite grann från det. Och sen så är det naturligtvis för branscherna som inte är vana att beskriva sina krav i lärandresultat, så tar det också ganska mycket tid och möda för dem har gjort. Och där har vi gett också mycket stöd till dem. För att det handlar ju också om att man ska beskriva de krav som liksom verkligen är kvalitetskritiska för en yrkesroll till exempel. Så att man kan inte, det kan inte vara en jättelång önskelista där man beskriver stort och smått och så, utan det är det stora, det är det viktiga man ska beskriva. Det har varit lite svårt, och sen också just att formulera sig utifrån det här med learning outcomes eller läranderesultat. Vi har också hand om kvalitetsgranskning sedan av de här nivåplacerade kvalifikationerna. Och det är också en del som är väldigt viktig. Tänk alla kvalifikationer som regeringen då har nivåplacerat, till exempel gymnasieexamen och övriga examina, slutbetyg, kvalifikationsbevis då, i det formella systemet. Där finns ju då en av regeringen utsedd myndighet som då följer upp kvaliteten, kvalitetsgranskar de här. Ser att det liksom sköts så att individerna når liksom de här kvalifikationerna. I de som vi då nivåplacerar så måste ju det finnas motsvarande, för att det här är ju, alltså referensramen ska ju vara, där möts ju också kvalifikationer från arbetsliv respektive formellt utbildningssystem utbildningssystem utanför det formella utbildningssystemet och så vidare. Det är ju en gemensam mötesplats för de kvalifikationerna, och då måste ju legitimiteten för de här kvalifikationerna som kommer då från olika håll här eller nivåplaceras på olika sätt, den måste ju vara lika hög för alla kvalifikationerna. Och då är det så att då har vår myndighet, en enhet hos oss, har också uppdraget att kvalitetsgranska de här kvalifikationerna. En kvalifikation har en giltighetstid på 10 år. Under den tiden så ska vi, vår myndighet, då kvalitetsgranska de här utanför det formella systemet minst en gång. Men är det så att vi får indikationer på att det inte fungerar, så är det ju inget som säger utan att vi kan kvalitetsgranska fler gånger. Sen kostar det idag 10 000 kronor att ansöka om nivåplacering och få en kvalifikation nivåplacerad. Och misslyckas man vid första tillfället så har man möjlighet med samma avgift då att göra en ny ansökan.
Hur vet man att en kvalifikation är nivåplacerad?
Dels så publicerar vi de som är nivåplacerade på sqf.se. Det finns en förteckning över dem som har nivåplacerats. Och sen så det här beslutet finns som man kan skriva ut som pdf, så att de utbildningsanordnare eller andra som har en kvalifikation nivåplacerad kan bilägga det till det kvalifikationsbevis som de själva utfärdar. Och då har varje nivåplacerad kvalifikation har ett unikt nummer och finns liksom i vår databas.
Hur initierad är arbetsmarknaden i det här systemet?
Arbetsmarknaden och då de stora branschorganisationerna, eller ja, även mindre branschorganisationer, det är nog de som har uppmärksammat det här mest hittills, måste jag säga. Och det beror också väldigt mycket på att de ser möjlighet att få kompetent personal och också att bygga branschvalideringsmodeller där de har de här kravspecifikationerna eller de här innehållsförteckningarna att göra de valideringsbedömningarna mot. Så de är ju väldigt intresserade och de som sagt är mest initierade. Sen så rör det ganska mycket på sig, tycker jag, nu också, där allt fler initiativ som har tagits i till exempel regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande, där man har på tvären organiserat utvecklingsarbete mellan olika parter och företrädare från både arbetsliv och myndigheter för att hitta eller utveckla förslag på lösningar för sådant som vi då upplever är ett problem, till exempel för kompetensförsörjning och livslångt lärande idag. Och där ser man nu allt mer att referensramen har och kan ha en stor betydelse för ökade möjligheter till flexibilitet för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Alltså just det här att kunna öppna upp att det är finns fler vägar till att nå kvalifikationer, att det är grund för validering, modularisering och så vidare då. Vi får ju goda exempel på hur man faktiskt kan använda det här systemet på ett bra sätt genom branschernas engagemang och arbetslivets engagemang i den här frågan.
Mm. Så du tror att det här kommer bli ett ännu viktigare verktyg i framtiden, både för arbetsmarknaden eller arbetsgivarna och utbildningsanordnare som ska rusta människor för yrkeslivet?
Absolut. Det är helt klart så.
Avslutningsvis här, Kerstin, finns det fler fördelar med det här systemet som du känner kan vara värt att lyfta upp nu när du har chansen? Inbjuden direkt från myndigheten.
Ja, alltså kanske alltså, jag måste ju säga också att jag har ju kontakt med många individer som, ja, som kontaktar mig direkt, som kanske har bevis från olika utbildningar, kvalifikationer som inte är nivåplacerade och som då ska söka utbildning i ett annat land eller arbete i ett annat land. Och som undrar hur, ja, som är lite förtvivlade för att de inte är nivåplacerade, för att de ser då att det skulle kunna spara, alltså dels så skulle de kunna få tillträde kanske till fler jobb, till fler utbildningar, att de skulle kunna förkorta utbildningar som de söker i ett annat land om de hade det beviset för att det som de, den kvalifikationen och de kvalifikationer de har från Sverige då har, har en viss fastställd nivå. Sen så är det ju motsvarande då människor som kommer hit till Sverige, så är ju det, alltså universitet och högskolerådet till exempel, de har ju då uppdrag att bedöma kvalifikationsbevis för högre utbildning, personer som kommer från andra länder, vad de är värda här i Sverige då. Och det, de vittnar ju om att det är så oändligt mycket lättare att göra de bedömningarna om de är nivåsatta. Och det är ju också så här att det är ju inte bara Europa som har sådana här system, utan det finns ju också i andra delar av världen, och de bygger på samma grundprinciper. Så det är klart att det är mycket lättare att tillvarata kompetens som individer har i det nya sammanhanget då. Så det är en väldigt viktig sak. Sen där så har jag pratat mycket om branscherna och att de ser ett värde och jobbar hårt med det här. Och det är ju väldigt mycket att de kan bygga, skapa karriärvägar, de kan säkerställa att personal som finns inom branschen har rätt kompetens, och det blir tydligare också om de ska arrangera kompetensutveckling vad det är som saknas och vad är det de behöver i dialogen med både vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen och oss på yrkeshögskolan, alltså vad är det man behöver ha då. Det blir väldigt mycket tydligare vad de behöver ha för någonting. Så man, genom det här så sparas ju också samhällets resurser, för att du utbildar inte till sådant som inte behövs kanske utbildar om, utan att du kan vara mer distinkt och även då branscher och arbetsplatser som ska satsa på kompetensförsörjning, kompetensutveckling, att de också siktar på rätt mål. Så det är viktigt.
Och det säger alltså Kerstin Littke, som är nationell samordnare för SEQF på Myndigheten för yrkeshögskolan. Stort tack Kerstin för att du ville vara med i programmet i Vispodden.
Tack för att jag fick vara med.
Tack så mycket till dig som har lyssnat på den här podden också från VIS. Den producerades av Vakano, som är ett företag som producerar just utbildningspoddar. Och jag som höll i det här samtalet heter Thomas Johansson. På återhörande.